är ni alla hjärtligt välkomna till Kyrkliga Förbundets veckoandakt denna vecka. Och nu till helgen så har vi nionde söndagen efter trefaldighet. Och vi ska denna dag få lyssna till en andakt med Joakim Brandt Erlandsson som talar till oss nu inför denna söndags tema.
Dagens text hämtar vi ur första Johannesbrevets tredje kapitel. Bröder, var inte förvånade över att världen hatar er. Vi vet att vi har gått över från döden till livet, ty vi älskar bröderna. Den som inte älskar blir kvar i döden. Den som hatar sin broder är en mördare, och ni vet att ingen mördare har evigt liv i sig. Genom att han gav sitt liv för oss har vi lärt känna kärleken. Så är också vi skyldiga att ge vårt liv för våra bröder. Om någon har denna världens tillgångar och ser sin broder lida nöd, men stänger sitt hjärta för honom, hur kan då Guds kärlek förbli i honom? Kära barn, låt oss älska, inte med ord eller fraser, utan i handling och sanning. Amen. Låt oss be. Du som av kärlek varm blödde för mig, dra mig för varje dag närmare dig. Fyll du mitt hjärta så att jag av kärlek må offra med fröjd också något för dig. Amen. Dagens text hämtar vi ur första Johannesbrevet. Detta brev är som en väv med en rad återkommande mönster. Låt oss inledningsvis stanna inför några av dessa. Gemenskap, grundad på förkunnelse och en vandring i ljuset. Det som vi har sett och hört, det förkunnar vi för er, för att också ni ska ha gemenskap med oss. Och vår gemenskap är med Fadern och med hans son, Jesus Kristus. Om vi vandrar i ljuset liksom han är i ljuset, då har vi gemenskap med varandra. Och Jesu, hans sons blod, renar oss från all synd. Ett annat mönster. Att säga något medan verkligheten är en annan. Om vi säger att vi inte har synd, då bedrar vi oss själva och sanningen är inte i oss. Den som säger att han är i ljuset och som hatar sin broder, han är ännu i mörkret. Ett tredje mönster, att förbli vid det som vi har hört och hålla fast vid hans bud. Låt det som ni har hört från början förbli i er. Om det som ni hörde från början förblir i er, då ska också ni förbli i sonen och i fadern. Därav vet vi att vi har lärt känna honom, om vi håller fast vid hans bud. Den som säger, jag känner honom, och inte håller fast vid hans bud, han är en lögnare och sanningen finns inte i honom. Kärlek och att älska, hat och att hata, ett annat mönster. Älska inte världen, inte heller det ting som är i världen. Om någon älskar världen, då är inte faderns kärlek i honom. Detta är det budskap som ni hörde från början, att vi ska älska varandra. Vi ska inte vara som Kain som var av den onde och slog ihjäl sin bror. Den som hatar sin broder, han är ännu i mörkret. Och så detta med att veta och att känna. Därav vet vi att vi har lärt känna honom, om vi håller fast vid hans bud. Här märker vi hur ett mönster, att veta och att känna vävs samman med ett annat, att hålla fast vid hans bud. Genomgående pekar första Johannesbrevet på de skarpa gränserna mellan mörker och ljus, lögn och sanning, död och liv. Vi vet att vi har gått över från döden till livet, ty vi älskar bröderna. Från döden till livet. Vad är egentligen det liv som Guds barn har gått över till? Aposteln skriver: och livet uppenbarades, och vi har sett det och vittnar och förkunnar för er livet, det eviga, som var hos Fadern och blev uppenbarat för oss. Och han är en försoning för våra synder, och det är inte bara för våra utan också för hela världens. Öppnas orden i första Johannesbrevet för oss, då ger de ljus, och vi får se att Jesus utgör själva grundväven i samtliga mönster. Genom varje mönster löper en blodröd tråd. Utan Jesus blir mönstren obegripliga, men med honom träder de fram i all sin glans. I dagens andakt ska vi tala om Guds barn i tre rubriker. För det första, Guds barn och djävulens barn. För det andra, Guds barn och bröderna. För det tredje, Guds barn och Guds kärlek. Guds barn och djävulens barn för det första. Se vilken kärlek Fadern har skänkt oss, att vi får kallas Guds barn. Så inleds första Johannesbrevets tredje kapitel, där vi hämtar dagens text. Vi får kallas Guds barn. Och aposteln fortsätter, och det är vi. Hur då? Aposteln ber oss rikta blicken mot något bestämt. Se, säger han, vilken kärlek Fadern har skänkt oss. Ingen annan grund finns till vårt barnaskap än denna. Faderns kärlek given åt oss. Men i samma andetag måste aposteln nämna att världen inte har lärt känna honom. Och genast är vi inne i den tudelning som går genom hela brevet. Guds barn och djävulens barn. Guds barn vet att när Jesus uppenbaras och de får se honom sådan han är, då kommer de också att vara lika honom. Vilket hopp! Och detta hopp gör något med Guds barn. Aposteln säger att de renar sig själva, liksom han är ren. Ännu dras Guds barn med orenhet här på jorden. I sig själva liknar de ännu inte honom som de en gång ska se. Men de känner den rening som aposteln har talat om i sitt första kapitel. Den som Zakaria en gång hade profeterat om. På den dagen ska Davids hus och Jerusalems invånare ha en öppen källa till rening från synd och orenhet. Källan är alltså öppen och inte stängd. Och källan har ett namn, Jesu Guds sons blod, som renar från all synd. All synd. För ännu är vi inte framme. Men motsatsen till att rena sig är att göra synd. Och om det talar aposteln utförligt. För han vill inte att Guds barn ska föras vilse av någon. Den som blir borta från reningen i Jesu blod och istället ger sig hän åt synden och allt slags lagbrott, Han befinner sig i mörkret. Och det oavsett om han själv skulle mena sig vara i ljuset. För Gud bedrar man inte. Det människan sår ska hon också skörda. Därför betonar aposteln, den som gör rättfärdigheten är rättfärdig, liksom han är rättfärdig. Liksom han är rättfärdig. Mina barn, detta skriver jag till er för att ni inte ska synda. Och om någon syndar har vi en som för vår talan inför Fadern, Jesus Kristus den rättfärdige. Jesu rättfärdighet är trösten för varje kristen som ännu inte är framme och som ser syndens lag i sina lemmar. Tänk, han är rättfärdig och han är försoningen för mina synder. Samtidigt avslöjas varje människa som inte vill bekänna synden utan istället göra den. Då heter det: Gud förbjude, bort med det. Varför? Jo, därför att han är rättfärdig. Vi sa i inledningen att aposteln Johannes ofta talar om detta med att veta något. Men han är inte ensam om det. Det är något som går igen i det apostoliska vittnesbördet. Aposteln Paulus skriver i Romarbrevet 6, vers 6. Vi vet. Vad vet vi? Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med Kristus för att syndens kropp ska berövas sin makt, så att vi inte längre är slavar under synden. Ty den som är död är rättfärdiggjord från synden. Vi kan här ta hjälp av katekesens ord när den frågar: vad betyder detta dop i vatten? Det betyder att den gamla människan i oss genom daglig ånger och bättring ska dränkas och dödas med alla synder och onda lustar, och att en ny människa dagligen ska framträda och uppstå, som ska leva för evigt inför Gud i rättfärdighet och helighet. Detta sker alltså dagligen eller kontinuerligt. Vi bekänner våra synder, nutid. Och Jesu, Guds sons blod, renar oss från all synd. I dagens epistel talar aposteln om den övergång som en gång har skett från döden till livet. Vi kan tänka på aposteln Paulus egen kallelse, då han fick höra de orden: du ska öppna deras ögon så att de vänder sig från mörker till ljus, från Satans makt till Gud. Hur denna övergång sker, det talar Jesus om i Johannesevangeliets femte kapitel. Amen, amen, säger jag er. Den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv och kommer inte under domen, utan har övergått från döden till livet. Med tanke på detta hör vi Kolosserbrevet säga: han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike. I honom är vi friköpta och har fått förlåtelse för våra synder. Och med avseende på dopet hör vi: ni som var döda på grund av era överträdelser och er oomskurna natur, också er har han gjort levande med Kristus. Gud har tagit mig ut ur mörkret och in i sin älskade son. Där har han skrivit ordet friköpt över mig. Och jag kan veta, här har jag fått förlåtelse för mina synder. Men denna övergång väcker ingen välvilja hos världen, snarare det motsatta. Bröder, var inte förvånade över att världen hatar er. Varför skulle de vara förvånade? Jesus hade ju sagt det. När världen hatar er, då ska ni veta att den har hatat mig före er. Vore ni av världen, då skulle världen älska sitt eget. Men eftersom ni inte är av världen, utan jag har utvalt er ur världen, därför hatar världen er. Men mellan alla de som har övergått från döden till livet råder ett annat förhållande. De är bröder i Kristus. De står vid samma källa där de har löfte om att blodröd synd ska bli vit som snö. Och då kommer vi till betraktelsens andra del. Guds barn och bröderna. I ljuset av att vi har gått över från döden till livet förmanar oss första Petrusbrevet: rena då era själar i lydnad för sanningen till uppriktig broderskärlek. Älska varandra innerligt av hjärtat. Ni är ju på nytt födda, inte av en förgänglig utan av en oförgänglig säd genom Guds ord som lever och förblir. Djävulens väsen är att synda, så har han alltid gjort. Det är han som äggar världen till att hata de kristna. Men inte bara det, han försöker så gott han kan att ägga bröder till att hata varandra. Hur talande är det inte att Kain, som var av den onde, just hatade sin bror. Genom alla tider har det rått missförhållanden i Guds församling på denna punkt, och Nya testamentet innehåller flera exempel. Faktum är att när Guds ord ska sätta ord på köttets gärningar, då hör halvparten av dem till detta område. Fiendskap, kiv, avund, vredesutbrott, gräl, splittringar, villoläror, illvilja. Den som hatar sin broder är en mördare, läser vi. Det märks att Johannes har tagit fasta på Jesu ord. Jag säger er, den som är vred på sin broder är skyldig. Det vill säga skyldig till brott mot budet du ska inte mörda. Själva vreden är att mörda. Och den som säger till sin broder ditt dumhuvud är skyldig till samma brott, nämligen mord. Och den som säger din dåre är skyldig och döms till det brinnande Gehenna. Detta är inte synd som vi i första taget lägger märke till eller ens ser som synd. Men får sådan synd leva ostörd, tiger inte Jesus med vad slutet blir. Därför säger profeten: kom, låt oss gå till rätta med varandra, säger Herren. Vidare verkar första Johannesbrevets adressater ha varit föremål för samma frestelse som den Jakob nämner i sitt brev. Om en broder eller syster inte har kläder och saknar mat för dagen, och någon av er säger till dem: gå i frid, klä er varmt och ät er mätta, men inte ger dem vad kroppen behöver, vad hjälper det? Lägg märke till hur detta med att säga något men göra stick motsatt återkommer i det apostoliska budskapet. Så bör det inte vara i Guds församling. Och i första Johannesbrevet heter det: om någon har denna världens tillgångar och ser sin broder lida nöd men stänger sitt hjärta för honom, hur kan då Guds kärlek förbli i honom? Vi hörde i inledningen: älska inte världen, inte heller det ting som är i världen. Om någon älskar världen, då är inte faderns kärlek i honom. Kärleken till världen är sådan att den stänger ute faderns kärlek, och därmed stänger den också hjärtat för vår broder i nöd. Återlyder det: kom, låt oss gå till rätta med varandra, säger Herren. Ja, kom. Om era synder än är blodröda ska de bli snövita. Det värsta djävulen vet är att du går till honom som blev uppenbarad för att göra om intet hans gärningar. Alla hans gärningar. Han vet att där hos Jesus har hans gärningar nått sitt slut. Därför heter det i första Petrusbrevet kapitel 2: kom till honom. Kom till honom. Kom till Jesus. Ser du hur Guds folk strömmar till denna öppna källa där de finner rening från synd och orenhet i Jesu Guds sons blod som renar från all synd? Här en källa rinner. Säll är den som finner. Källan djup och klar. Gömd men uppenbar. Om du där dig tvager, den var fläck borttager. Ty den källan god är Immanuels blod. Och där hos honom, låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus, ett heligt prästerskap som ska frambära andliga offer som Gud tack vare Jesus Kristus tar emot med glädje. När du ser dig omkring på detta bygge av alla de som kommer till Jesus får du tänka: vi är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk, för att vi ska förkunna hans härliga gärningar, han som har kallat oss från mörkret till sitt underbara ljus. Kärleken överskyler många synder, heter det. Denna kärlek behövs i Guds församling, särskilt som slutet på allting är nära. Den kärlek som ser sin broders synd överskyld och dömer så om honom, utvald, konung, präst, helig, Guds egen. Tänk att Gud dömer så även om mig, tack vare Jesus Kristus. Och för det tredje, Guds barn och Guds kärlek. Genom att han gav sitt liv för oss har vi lärt känna kärleken. Men hur ofta glömmer vi inte att vi inte känner kärleken av oss själva? Och när vi glömmer och istället söker den hos oss själva, då lyser den med sin frånvaro. Och inte undra på, för endast därigenom att han gav sitt liv för oss har vi lärt känna kärleken. Aposteln skriver: så uppenbarades Guds kärlek till oss. Han sände sin enfödde son till världen för att vi skulle leva genom honom. Kärleken består inte i att vi har älskat Gud, utan i att han har älskat oss och sänt sin son till försoning för våra synder. Och endast mot denna bakgrund kan aposteln fortsätta: mina älskade, om Gud älskade oss så högt, är också vi skyldiga att älska varandra. Det finns ingen kristen kärlek utan hans kärlek. Vi älskar därför att han först har älskat oss. Guds kärlek till oss tog sig ett mycket konkret uttryck. Han gav sitt liv för oss. Egentligen står det att han la sitt liv för oss. Det uttrycket är hämtat från Jesu ord om den gode herden. Den gode herden lägger ner sitt liv för fåren. Inte ens när han ser vargen komma överger Jesus de sina och flyr, utan villigt lägger han ner sitt eget liv, offra det istället för fåren. Allt vad han gör, gör han med tanke på fårens bästa och tänker inte på vad det kommer att kosta honom själv. I ljuset av en sådan kärlek blir en kärlek som bara sträcker sig till ord eller fraser synnerligen fattig. Jesu ord i Johannesevangeliets 15 kapitel sammanfattar väl allt det vi har talat om. Här beskriver han sig själv som det sanna vinträdet och oss såsom rena i kraft av det ord som han har talat till oss. Tänk, du är ren i Jesu blod. Så har han sagt. Och nu vill Jesus att du ska förbli i honom. För grenen kan inte bära frukt av sig själv, utan bara när den förblir i vinträdet. Jesus vill att du ska komma ihåg att han är vinträdet och du grenen. Förblir du i honom och han i dig, då bär du mycket frukt. Men utan honom kan du inget göra. Förblir du inte i honom, då kommer du att kastas ut som en gren och vissna. Jesus säger att man samlar ihop sådana och kastar dem på elden, och det bränns upp. Men förblir du i honom och förblir hans ord i dig, då bär du mycket frukt och fadern får äran. Då blir du Jesu lärjunge. Hur stor är inte Jesu kärlek till dig? Jesus liknar den vid faderns kärlek till honom. Han vill att du ska förbli i hans kärlek, att du ska hålla fast vid hans bud. Allt har han talat till oss för att hans glädje ska vara i oss och vår glädje bli fullkomlig. På detta följer ett avsnitt, vers 12-17, som bägge sidor inramas av orden: detta är mitt bud, att ni ska älska varandra. Läs detta efter kvällens andakt. Tänk att få sätta följande rubrik över sitt liv: för brödernas skull. Varje dag, på nytt och på nytt, för brödernas skull. Låt oss inte tröttna på att göra gott, ty när tiden är inne får vi skörda om vi inte ger upp. Amen.
Ja, denna vecka har vi här i Kyrkliga förbundets närradio fått lyssna till vår veckoandakt med Joakim Brandt Erlandsson, boende i Göteborg, och teologistuderande, som har lett vår andakt inför 9:e söndagen efter trefaldighet. Och med detta säger vi från Kyrkliga förbundet tack för denna vecka.